Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Varmt välkomna tillbaka till FN-podden där vi idag är följande stab. Det är jag, Tobias Hysén, som vanligt, som kommer försöka leda detta skeppet. Med mig idag har vi bland annat Peter Hector, och vi pratar med dig lite först, Peter, innan vi bjuder in våran nästa kompanjon. Är allt bra med dig? Det var ett tag sedan du var med, känns som.
Ja, det var ett tag sedan jag var med. Det är bra faktiskt. Det är betygssättartider här i skolan och slutfasen innan sommarlov. Så att det är full fart faktiskt. Hur är det med dig?
Jo, men det är bra. Det är väldigt bra. Jag har precis suttit och spelat in en annan podd här som har fått förhålla sig till presskonferenser och grejer. Så att vi har ett helt nytt inspelat program där med. Betygssättartider, vart står du i frågan med det här med betyget F? Det har ju varit lite diskussion, vi ska inte gå in djupare på det, men du kan väl bara snabbt dra din take på det då?
Ja, det beror på vad du menar, jag har faktiskt inte tänkt med det.
Nej, okej. Okay. Att det ska vara mycket svårare för man ska välja glädjens väg och inte sätta så mycket F är ju det som har varit lite.
Ja, alltså det finns ju mycket olika diskussioner om just betygen i skolan och sånt här. Jag kan ju tycka att har du betyg i alla ämnen och så är du till exempel jävligt kass på engelska, då kommer du inte in på gymnasiet. Men är det så här, ska man straffa en person för det och läsa IM där du aldrig kommer komma upp i betygen då? Eller ska man försöka få ut folk i arbetslivet? Det finns ju två sidor utav myntet i de frågorna. Det finns nog tyvärr ingen bra svar på det.
Nej, det var väl ett svar om något. Men vi har ju en till med oss här idag, och det här är ju en ny bekantskap, i alla fall för mig. Går under namnet Inverterad Ytterback på Twitter, och det är väl en FM-referens så gott som någon. Vi välkomnar till podden direkt ifrån Sveriges bästa sommarstad de senaste 4 åren, Kalmar. Välkommen Gustav Håkansson!
Tack så jättemycket!
Fick jag alla fakta rätt där?
Jo, men det tyckte jag stämde. Det heter samma på YouTube också, så att det är enkelt att hitta.
Ja, men vi börjar där då. Vad är det för YouTube-kanal? Du kan väl berätta lite, så får du göra lite reklam för den med då.
Jo, men jag har ju spelat Football Manager hela mitt liv, så länge jag minns. Jag är inte så gammal, men från 06-07 kanske. Och alltid spelat varenda år. Och kände väl att jag ville dela med mig, för att jag har inte någon i min närhet som spelar Football Manager. Så då kände jag att jag ville dela med mig och ha någon att prata med, och då passade det väldigt bra att starta en YouTube-kanal, tyckte jag. Där jag har hållit på nu i 2,5 år, tror jag, om jag minns rätt. Där jag har gjort både Road to Glories med lite, ja, det är väl ett svenskt lag i Dalstorp som jag gjorde förra året. Men annars lite smått och gott, lite tips. Och just nu så håller jag på med IK Sleipner. Det går väl som det går. Men jag hoppas att det är kul att titta på i alla fall.
Ja, men det oftast är det ju nästan så att det är roligare att titta när det inte riktigt går så bra, för då kan du få lite reaktioner och lite frustration i videosarna, så det tror jag nog absolut är. Om man vill hitta dig på YouTube då, hur gör man det lättast?
Ja, det är bara att söka på Inviterad Ytterback FM. Så borde jag komma upp, eller för Football Manager på svenska så borde jag också komma upp. Vi är inte så många på den scenen, så att ja. Sök på det så kommer jag upp. Och annars Dalstorp, IK Sleipner, så kommer jag upp.
Ja, det var inte mycket svårare än så.
Nej.
Nej, men det är bra. Men du, lite snabbt bara då, vem du är. Vad är din bakgrund inom fotbollen, om vi bortser från FM då? Har du lirat fotboll, och hur ser den bakgrunden ut liksom?
Jo, jag har lirat fotboll, eller jag började lira när jag var typ 5. Var väl aldrig någon stor bolltalang, så att spelade striker. Gjorde inte så jättemycket mål, och då hamnar man helt plötsligt på en högerbacksposition eller någonting. Men sen flyttade jag och började studera efter gymnasiet, och då lade jag väl ner fotbollen. Tränade i min lokala klubb fram till dess. Och sen har det inte blivit någon fotbollsspelande sen dess, utan då är jag med och kollat på fotboll. Jag håller på Kalmar FF, och det var trevligt de senaste åren. Och Manchester United, och det har varit mindre trevligt, även om det är en berg-dalbana det. Men det är väl bakgrunden i mig, för mig. Uppskattar att titta på det mer än att spela det just nu.
Men du pratade om efter börja FN 06-07 den här svansen. Du är den här generationen som missar CM 01-02, eller är det så att du har spelat det ändå liksom, för att du har hört talas om det?
Nej, jag har faktiskt inte spelat det. Jag känner att man kanske blir lynchad på internet om man säger det, men jag har inte spelat de spelen, utan det var min brorsa som brukade spela typ FM 04-05. Och jag tyckte det såg så kul ut, han körde alltid med Leeds. Och så började jag där vid 06-07 med Kalmar FF, när de var lite på gång mot SM-guldet. Även om det gick inget bra i början. Men så började jag, och så var man fast. Och så har det varit sedan dess. Varenda år.
Mm. Det är lite som för oss andra. Om vi ska gå lite mer in på FM igen då. Du säger att du är fast. Liksom. Hur mycket lägger du på FM på en vecka med tanke på YouTube-kanal och hela det?
Jo, alltså jag skulle säga att man spelade mycket mer förr. Jag brukade spela i stort sett hela tiden när jag gick på gymnasiet med mina polare. Sen nu när man har blivit vuxen och börjat jobba så hamnar det ju lite mer när det finns tid. Men det blir väl 2-3 timmar nästan varje dag när man har tid, just med YouTube-kanalen. Det tar ju ändå tid. Jag försöker få ut 3 videos varje vecka, och då måste man ju spela lite. Men jag skulle säga kanske snitta på.
Men vi hade du ganska många följare där
också. Ja, 956 jag fick nu efter att ni hade tweetat om mig, så att målet är 1000.
Ja, det är bra. Ska vi öka det efter?
Målet är 1000. Då har jag och min fru redan planerat att fira. Så det har varit målet från dag 1. Så jag är 44 prenumeranter ifrån.
Det ska vi lösa med lite reklam när vi trycker ut den här podden. Det ska vi nog. Det är absolut målsättningen. Det får folk bara gå in och kolla. Det ska jag själv göra också faktiskt.
Det låter alldeles utmärkt.
Men hur är du då, Gustav? Men när du kör de här... När du kör de här liden, är du liksom fast i att du alltid spelar en 4-2-3-1 till exempel? Eller anpassar du efter material? Eller har du olika regler när du startar saves just när du streamar? Eller hur jobbar du?
Jag jobbar med det materialet jag har. Jag tycker alltid det brukar vara... Folk brukar säga att 4-3-3 och 4-2-3-1 är så otroligt bra. Men för jag lyckas aldrig med det ändå. Så att jag mixtrar fram tills någonting funkar, och sen håller jag i det tills det inte funkar, och sen byter jag. Men nej, jag brukar inte hålla fast vid någon taktik. Det slutar väl ganska ofta i en smal formation. 4-3-1-2 är alltid bra. Jag såg ju Danne höll på med det också, och du också, Tobias. Men nej, jag tycker anpassade. Och sen är jag ju alltid så dålig på att bygga lag. Jag värvar liksom 12 spelare. Jag tänker först att så här, jag ska värva typ 5 spelare. Någon ytterback, någon striker, inte värva för mycket. Och sen värvar jag typ 5 anfallare. 2 högerbackar och ingen vänsterback. Och så står man där och så får man göra det man kan med materialet.
Igenkänningsfaktorn där, kan jag säga. Men när du startar LIR, har du några speciella regler att man måste värva från ett visst land eller under en viss ålder? Eller, jag vet att Danne har ju lite dille på sånt där.
Ja, alltså när jag spelar själv ibland, alltså privata saves, så har jag väl gjort lite åt det här hållet att man bara får värva kanske franska spelare om man är ett franskt lag. Och då blir det att man gärna vill ha en bra akademi från början. Jag tror jag har spelat någon save med Ren för några FM sen som var jättekul. Och då fick jag bara värva fransmän. Och de har ju en väldigt bra ungdomsakademi. Men eftersom att jag är så medioker på spelet så blir det svårt nog att bara, att bara ta sig upp genom seriesystemen. Jag är väl på min 12:e säsong med IK Sleipner och gått upp 2 divisioner. Jag har varit uppe i Allsvenskan men nog det, men nej, jag är inte tillräckligt bra för att sätta massor med krav på mig.
Vad skönt att höra att det inte bara är jag.
Nej, man ser alla på Twitter och Instagram och YouTube som hela tiden bara går upp och går upp och går upp.
Ja, men när man är nära polare med Danne så blir det inte roligt längre liksom.
Nej, jag vet.
Nej, men det du är inne och nuddar på det lite nu, Gustav, då. Om vi går vidare mot aktuella saves då. Du sa att du spelar, var det IK Sleipner du körde med precis just nu, sa du?
Ja, exakt. Ja,
och hur går det då? Du var inne och nudda på det 12 säsonger. Lirar du superettan nu då, tolkar dig som?
Ja, exakt. Vi började i division 2 och sen var det väl kanske varannan säsong uppflyttning till superettan. Där blev det några extra säsonger, tror jag. Vi gick upp till Allsvenskan. Och någonting som jag absolut aldrig är van vid är att man faktiskt åker ner. Det brukar jag säga, när man väl kommer upp till Allsvenskan så brukar det släppa. Men ja, sen åkte jag ner. Och sen tänkte jag att jag skulle studsa upp direkt. Det gick inte alls bra. Fick ett sammanbrott.
Ja, du fick behålla jobbet
eller? Ja. Alltså vi var ju tippade att komma liksom. Det var ju Leicester odds 2015 eller vad det var. Så att jag fick behålla på jobbet. De var väl inte superglada, men sen var vi tippade att komma i mittenplacering, så det sa väl mer om vår förmåga. Och sen har det, tror jag, inne på andra säsongen nu, superettan igen eller någonting. Andra eller tredje. Och nu ser det väl ut som att vi kommer gå upp i Allsvenskan igen. Det är jag väldigt glad över.
Om du ska gå in på några specifika spelare då som har kanske hängt med. Nu tänker jag att går man från division 2 upp till Allsvenskan så är det ju svårt för spelarna att hänga med hela vägen. Men har du några spelare som har betytt mer för dig? Dels tidigt som kanske är Sleipner-spelare på riktigt, om man säger. Och sen har du värvat in några som sen har blivit favoriter.
Jo, jag har ju en som började Sleipner, men jag tror att han inte spelade där i verkligheten utan jag hade en dålig uppdatering med Vetle Larsen, en klassisk som alltid är bra i lower leagues. Det är en högytter med lite pace. Och han var ju med mig upp till superettan. Och han gjorde, jag tror han var en skytteliga nästan varenda år i ett par säsonger där. Men sen kom vi upp i superettan och då var liksom kvaliteten lite för lite. Men sen har jag en målvakt också som jag värvade in, tror jag, i division 1. Som har varit med upp i Allsvenskan och sen åkt ner med oss, såld och sen köpt igen. Och det är David Andersson. Jag undrar om inte det är Bosse Andersson, eller heter han Bosse, Djurgårdens sportchef, hans son tror jag är David Andersson. Är det någon som har kommenterat till, men jag har inte kollat upp det själv. Men han är en sån målvakt som, hans stats är inte jättebra, men han är alltid otroligt otroligt säker i kassen. Och jag försökte hitta en bättre målvakt, lyckades inte, värvade tillbaka honom och nu håller han på att ta oss upp i Allsvenskan igen.
Man måste ju fråga också, hur gick det när du mötte Norrköping, för det är ju de tuffaste, det är väl derby, va?
Vi var ju alldeles, alldeles för svaga. Men jag vill minnas att vi faktiskt vann första matchen mot dem i Allsvenskan. För jag trodde att vi skulle hålla oss kvar. Vi började jättebra. Och sen det gick åt helsike, men jag tror vi vann faktiskt. Jag hade inte exakt nu, för det var ändå ett par säsonger ifrån. Eller sedan vi mötte dem. Men jag tror vi vann första matchen.
Ja, men det är viktigt.
Ja, det är väldigt, väldigt viktigt.
Ja. Jag kan tänka mig att många Sleipner-fans ändå kan relatera till det och tycka att det är rätt gött att få trycka dit storebror, blir det ju ändå som det ser ut nu då.
Ja, men det har man ju fått någon som har skrivit till en och tyckte det är kul. Så att, ja, absolut.
Men vad tog arenan när du var i division 2 respektive när du gick upp i Allsvenskan då? Kunde man bygga ut den mycket?
Vi spelar ju på Nya Parken, eller vad det heter. Platinum Cars Arena. Så vi har ingen egen arena. Så att publiksnittet är också det mest frustrerande. Det har inte ökat någonting knappt. Alltså det ligger på 1000, även i Allsvenskan. Nej. Och det är väl lite frustrerande och vi får inga pengar och ekonomin ser ut, ja, det är så rött så att jag vet inte vad.
Fan vad sugen man blir ändå på att dunka in ett Sleipner save här nu och ja, försöka få ordning på det där alltså.
Det är en jättefin klubb.
Det är röda siffror där, det var sugen på.
Ja, men det är jag som har gjort.
Ja, men jag tycker det har någonting när det inte bara går så lätt som det. Alltså, för jag håller med dig lite grann där, Gustav, att normalt sett när du kommer upp i Allsvenskan så brukar du ju, då brukar du ändå kunna hålla dig kvar och då kommer ju allt det där andra automatiskt liksom. Då får du lite cash och du kan alltid sälja någon spelare och du kan förhoppningsvis börja scouta lite europeiska spelare och få in någon liten tjeckisk talang eller någon gubbe från Sydafrika eller något av de länderna som är duktiga där nere och så säljer du honom sen och så är du hemma liksom. Men där är ju där om det finns en liten extra twist där att det inte riktigt går lika enkelt med Sleipner då, om de inte får in de pengarna på publik så är det ändå kittlande på något sätt.
Du hade ju något liknande när du startade med Vänersborgs FK ju, Tobbe.
Ja, precis. Det blev ju min och Dannes, den tränaren, sportchefen där. Så började vi ju i VFK som låg i division 2. Och vi var ju på väg upp i Superettan. Men förlorade kvalet upp till Superettan mot Brage, vet jag, innan Danne bytte lag för oss där. Då hamnade vi väl i...
Jag har en jävligt bra video på min telefon när vi står på Vänersvallen, du och jag, och du känner att du är
kvar. Ja, nej, precis. Det gällde ju att ta alla chanser där. Och samma när vi...
liksom.
Ja, precis. Nej, men det var ju samma där. Vi hade ju Albin Broberg som spelade i VFK på FM där. Han var ju med oss och mötte oss med två åker sen. Och det var ju lite så här, fan, där är fan Albin alltså, det är min gubbe. Inte lika mycket nu då när han gick till, var det Mellerud när han gick till, va?
Ja,
nej, det är för dåligt, Albin. Peter, du då? Har du hunnit lira någonting nu i betygsättartider och sånt där, eller har du någon save igång?
Nej, men alltså, jag är inne i en sån här riktig... Jag vet inte hur många som känner igen sig i detta. Jag har ett sånt grovt FM-sug. Jag vill verkligen lira... Men det är helt blankt, det är helt svart när det kommer till vilka jag ska lira med. Startar man upp till, ja, men Lazio kan vara kul. Så med Lazio så scrollar man en träningsmatch och nej, vad tråkigt. Och så kör man nästa. Och så, jag är inne i sån där riktigt, jag vet inte om det är många som kan relatera till det. Men man har ett FM-sug, men det står helt still vad man ska lira med. Men jag tänker att nu kommer det några värvningar i silly season så att det kan trigga någonting. Att man kommer starta med något. Vet, har ni några bra tips där på vad som är roligt?
Ja, jag blir sugen på alltid när Premier League, lite större Premier League-lag eller går ner i Championship och bara ta över dem och bara kunna rensa ut hela truppen, ta in lite unga talanger. Så jag har faktiskt funderat på att dra igång en Leicester-save på kanalen. Lite mer så här, bara en säsong i varje avsnitt med lite fokus på utveckling och så. Så det är ju mitt förslag. Jag gillar ju såna. Ja, men det är lite enklare ändå för att ekonomin har man ju och strukturen har man.
Mitt stora problem är att jag är så jävla mycket Tottenham att jag kan inte lira med något annat lag i Premier League. Och i Spanien, ja, men det tycker jag att Atletico är rätt kul, men det slås då mot Barça och Real och det är inte heller kul. Italien, det är ju rätt kul med alla regler och så med Italien, men de har så fruktansvärt intetsägande trupper så att du behöver ju jobba in dig 4-5 säsonger innan det blir roligt. Och Bundesliga har ju egentligen allt som jag älskar. Mm. Det är ju en stabil ekonomi, det är stora fans, alltså mycket folk på läktarna. Men det finns ingenting som triggar mig i Bundesliga för 5 öre. Och franska ligan med PSG, det är liksom där. Jag är jättesvårt för allsvenskan. Så att det landar att man startar med Spurs och sen förlorar man mot Arsenal med 3-0 och sen får man köpa en ny MacBook. Det är liksom det är så som man jobbar.
Jag älskar ju tyska ligan, alltså 100%. Men jag gillar ju att börja liksom i att typ division 3 då. Det är trevliga registreringsregler där. För man får typ registrera 99 spelare. Så det blir aldrig några problem med uttagning. Med för många utländska wonderkids och så.
Nej, precis. Tänk vad Kevin kommer gilla när han klipper detta.
Exakt.
Ja, det är svårt. Du då, Tobbe, vart är du nu?
Nej, men jag ska komma till det. Jag har lite som dig, Hector, faktiskt. Alltså, jag har lite idétorka. Jag kör ju med mitt blåvitt här. Som jag är inne på typ 17:e säsongen eller någonting. Och jag ska ju, min målsättning där var ju liksom, jag spelade ju 2 Champions League-finaler här för ett par år sedan. Och så var ju då målsättningen att nu ska jag vinna Champions League. Men det har lite grann gått i stå, för att det är ju fortfarande så att vissa klubbar på spelet är ju så otroligt overpowered att det blir ju svårt alltså. Nu på den senaste säsongen här så slog jag ut Real Madrid med 7-2 totalt i åttondelsfinalen och tänkte liksom att nu är det året som jag ska köra liksom. Och så blir man ju lottad mot Manchester United i nästa runda. Och så leder jag med 3-0 på hemmaplan. Och så hämtar de upp till 3-3. Och så blir det 3-3 då på hemmaplan. Tar ledningen 1-0 på bortaplan. 89:e minuten 1-1. Och sen vinner de på förlängning. Och då blir jag så här, det är ingen idé att försöka ens. Alltså varför håller jag på? Alltså du kommer aldrig kunna tävla mot datorn liksom. För det finns alltid ett lag som är liksom för bra. Du ska inte kunna vinna Champions League liksom med ett sånt lag, och det vet jag att man kan. Så att, men nu är det mer frustration än vad det någonsin har varit, för nu har jag liksom, jag tror jag har 3 eller 4 spelare på den här topp 20 listan av, inte på talangerna bara, utan på själva listan av spelare liksom, så har jag 4 man tror jag. Men det är liksom det är något lag varje år som bara är lite för bra. Så att nu är det blåvitt ett tag, men kommer jag på minsta lilla som jag vill göra, så kommer jag steka det blåvitt savet nu, och så kommer jag ta det istället.
Men man är inne på att hitta någonting annorlunda. Alltså drömmen hade varit att vara 20 bast, man har inga barn, man har ingen fru, man sitter på Tobbes eller på Pontus altan. Tobbe, du är Liverpool, Werner United, Danne City och jag Tottenham, så kör man nätverkslid en hel helg liksom.
Ja, nej, men precis, men framförallt som du säger, man skulle behöva något annorlunda. Alltså, för mig är det liksom, mitt go-to-save blir ju alltid blåvitt, och det, i och med att det är svårt att ta sig hela vägen, så det kan ändå ta lite tid liksom. Men sen blir det så här till slut nu då, liksom, när man märker att okej, fan, det är helt det känns helt omöjligt. Då blir jag så här, jag orkar liksom inte scrolla mig igenom och bara trycka space 30 omgångar och vinna serien med 20 poäng varje år för att sen åka ut i semifinal eller förlora finalen liksom varje år. Alltså det blir så mycket dödtid man lägger till ingenting då. Så att vi får ju se här, men det lutar väl åt att jag går vidare här snart, och då får jag kanske ta en liten paus. Och sen så har jag ju fortfarande då, nu är det ju jag och Danna har ju satt igång en ny så här tränaren, sportchefen, där vi har bytt roller lite. Jag är sportchef och ska försöka värva in spelare, och Danne ska ta hand om själva matchandet. Och nu sista fönstret här så fick jag till mig att vi behöver unga spelare. Du är på deadline day. Jag bara, okej, ja tack.
Men kan du inte bara fucka upp det lite för Danne? Bara värva skit?
Jo, men det
kan han behöva.
Det finns absolut med i tankarna längre fram. Men det är ju bara skit han får nu. För det finns ju liksom inga spelare att värva in till de här lagen vi är nu. Nu är vi bulgariska andra divisionen, tror jag. Och med tanke på att han gav mig mer eller mindre liksom 8 timmar på spelet att värva folk, så det finns ju liksom inte. Det finns ju ingenting att värva in. Så då handlar det ju mer om att bara försöka få in spelare på positioner där det var liksom mer eller mindre dyngrött när man tittar på det. Han har ju typ en högrytter som defensiv mittfältare liksom. Så att det var väl mer det som var kruxet nu då. Så får vi väl se hur lång tid det tar innan det blir framgångsrikt.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men vi ska göra så här. Vi måste ju någonstans ändå... Det är ändå, visst det är fotbollmanager, men vi är fortfarande fotbollsintresserade allihop, och vi måste ju ändå nämna att Zlatan Ibrahimovic lägger av. Han gick ut i helgen var det väl med att, och sa hej då till Milan. Sen är det väl lite 100-100 bekräftat att han slutar spela fotboll, men det, mycket talar väl för att han har gjort sin sista match. Vi måste ju bara, det är Sveriges största genom alla tider. Gustav, vad har du för relation till Zlatan liksom?
Alltså jag har samma relation som liksom, ja, jag känns som varenda svensk fotbollsintresserad förutom kanske de som håller på Malmö. Men alltså jag har följt Zlatan hela mitt liv i stort sett. Alltså jag är 26 år nu och jag minns ju fortfarande hur man liksom följde honom till vilket lag han än gick. Det var inte var väl när jag började verkligen titta på fotboll på riktigt och tyckte han var helt, helt otrolig. Och sen följde man honom till Barcelona därefter. Och ja, jag har följt honom sen dess, och vi åkte familjen till Manchester bara för att titta på, bara för att mamma ville se Zlatan live. Och sen blev han bänkad. Men vi har följt jag har ju följt honom hela tiden. Det är lite hårt. Jag trodde inte det skulle göra det, för det känns som att det nästan liksom har tappats av lite med tiden. Och det känns nästan som att men han hade ju lite lagt skorna på hyllan redan innan. Men när det var officiellt, det var emotionellt. Alltså det tog hårdare på mig vad jag trodde. Och det känns verkligen som att, jag vet inte om jag någonsin kommer få uppleva en spelare som Zlatan som är från Sverige. Och tråkigt, men allting har ju ett slut, så är det.
Ja, nej, verkligen så är det. Hector, vad har du för liksom förhållande till hela fenomenet Zlatan liksom, alltså du som är några år äldre?
Ja, jag minns ju redan när han kom upp i Malmö, och sen du vet ju Tobbe, det var början på 00-talet, man hade ju inte mobiltelefoner och följde allting, utan jag minns så väl att jag tror det var 2001 han gick till Ajax, va?
Ja, det kan nog stämma.
För han är ju Ajax på 01-02, och då minns jag att jag köper Sportbladet och slår upp, och då är det en röd tröja med nummer 9 och så Zlatan, då var det ju klart liksom. Jag minns att jag låg på stranden och man var 13 år då och läste om detta. Sen dess har man ju följt honom när han slog igenom i Ajax. Jag minns väl egentligen mest när han gick till Juventus. Där det var Del Piero, det var Trezeguet och Nedved. Och han kom in i sånt jäkla stim. och gjorde mycket mål där, och då kände man att fan, den här killen, han är på riktigt. Det är väl det starkaste. Sen det var såklart kul, han var i Barca och Inter och Milan och den, you know, alltså han har gjort med så mycket, men starkaste var nog ändå när han var i Juventus och slog igenom, för på den tiden tyckte jag ju verkligen om Serie A när det var mycket namnstarka spelare, och han var skinande där verkligen, och Juventus hade ett sånt jäkla bra lag. Så skulle jag nog säga. Och du Tobbe, som, jag vet inte om jag ska säga att du känner honom, men du som har spelat med honom och varit i omklädningsrummet, och vad är din bild?
Nej, men jag givetvis har jag ju en lite annan bild, eller det är väl egentligen samma bild som alla som har spelat med honom egentligen har, att det är ju en spelare som är något utöver det vanliga liksom. Det såg man ju varje träning, även om han inte var liksom 100 liksom påkopplad och helt 100 i liksom mindset varje träning, så räckte ju det till att vara bäst liksom. Han gjorde ju grejer, och man såg ju liksom när det hände saker och när han fick liksom den där lilla gnistan i ögat och tänkte nu gör jag så här, så var det ju, alltså man fick ju se saker som var på en annan nivå såklart. Sen har det alltid varit den där debatten om honom i landslaget, och jag spelade väl med Zlatan i landslaget under en period där han hade både helt fantastiska matcher och matcher där man tänkte att han måste kunna göra det bättre än så liksom. Men däremot så skulle jag säga att hela den här diskussionen kring hans sätt att vara och det där kan jag bara säga att jag har bara bra minnesbilder av Zlatan i landslaget, i omklädningsrummet och kring träningar och kring matcher liksom. Sen varierade prestationerna, precis som för alla spelare ibland. Men det här med omklädningsrumssnacket och det här, där var han klockren tycker jag. Jag tycker alltid han var väldigt bra, framförallt mot oss då som, om man säger, var vid sidan lite. Han kom alltid med bra råd och tips liksom, de gångerna man pratade med honom så. Sen var han ju väldigt påpassad, och jag ska inte säga att han höll sig för sig själv, för det kanske inte gjorde, men han var ju väldigt liksom, det tär ju säkert på en att vara så påpassad som han är. Men en fantastisk spelare, en bra person att ha i omklädningsrummet tycker jag. Så att,
går det att sätta ord på liksom, när han var i omklädningsrummet, hur ska man säga, auktoritet han hade liksom?
Ja, men precis. Nej, men jag tror att det är också lite grann relaterat till hur man själv är som person och vilken roll man själv har, tror jag. Det är klart att jag som var avbytare och gjorde enstaka inhopp och gjorde liksom, alltså, punktinsatser i vissa matcher när andra spelare var avstängda eller borta, ser på honom på ett sätt liksom. För mig blir det ju så här, jag spelar på samma position, så för mig var det ju givet att hela tiden ha en backup-roll. Alltså, och det fick jag ju förhålla mig till, och det var ingenting som var konstigt för mig. Jag visste ju att jag kommer aldrig liksom, är alla ordinarie friska så kommer jag aldrig spela från start liksom. Det visste jag ju om, och då är det lättare för mig att förhålla mig till det. Sen är det klart att det är skillnad att titta på honom då som en kanske annan spelare som är ordinarie, för där ställer han kanske lite högre krav på de som verkligen spelar hela tiden, och jag tror att det är väldigt individuellt hur man ser på det där.
Ja, det är intressant att få den inblicken också.
Ja, nej, men det kan jag förstå, och det som jag sa, du får säkert olika svar beroende på vem du frågar liksom. men jag har bara bra minnen och bra liksom erfarenheter av att delat omklädningsrum och plan med Zlatan liksom. Så det ska jag absolut säga.
Du får ha någon annan då. Kan du namedroppa någon annan som du, storspelare att spela med, som inte är lika ödmjuk, lika charmig och trevlig som du har ledat med? Du får inte säga Pontus Wernbloom.
Nej. Alltså jag ska vara helt ärlig. Jag är ju lite, alltså, nu, vi känner ju varandra, Hector, du och jag, och jag tror att du är väl också sån lite grann att man anpassar sig lite grann efter, alltså efter vilka man är med också. Jag kan inte på rak arm säga liksom att jag har någon som jag känner så här, att den gubben var ett riktigt svin, eller den här killen gillar jag inte alls, utan jag har liksom inte så många sådana spelare som jag på rak arm kan tänka liksom att fan, den här spelaren liksom gillade inte jag. Sen finns det ju spelare som man liksom tycker...
Men om vi omformulerar frågan då, du är med laget och så fastnar du en hiss i 3 timmar. Vilken spelare vill du inte fastna med i 3 timmar?
Ja, vilka spelare man inte vill fastna med i 3 timmar?
Sebastian Eriksson ligger bra till.
Ja, sen har det nog varit ganska underhållande att ha honom i en hiss där efter 3 timmar. Jag tror inte vi hade suttit fast i hissen om Sebban hade varit med i 3 timmar, för han hade hittat ett sätt att få upp den där jäkla hissdun. Men, ja, men det är svårt alltså, men det, jag vet inte om jag har så jävla många sådana spelare liksom. Det är som jag sa, jag är rätt liksom ombytlig och sådär. Jag tror jag kan anpassa mig rätt bra till olika. De svåraste är väl de som man liksom kanske inte har haft supermycket gemensamt med liksom fritidsintressen och sånt där i så fall. Men det, jag kan inte säga att jag har haft någon spelare i trupperna genom åren som jag liksom har gått runt och stört mig på liksom, och bara han vill jag absolut inte dela rum med.
Ja, men svaret blir Sebban då, det är bra.
Men det säger väl kanske mer än mig än vad det gör om de andra spelarna. För frågar du till exempel Pontus samma sak, så har han säkert jättemånga spelare som han inte skulle vilja dela rum med. Så att, jag tror jag lägger den mer på mig att jag är lite för snäll än att det kanske inte fanns spelare så.
Ja, det är bra.
Gå lite mot titelfrågor. Tittarfrågor heter det såklart. Och lyssnarfrågor, tittarfrågor. Man tittar ju på tweetsen på Twitter här, så det var väl mer det jag gick på. Men lyssnarfrågor är det ju givetvis. Vi drar ut en ifrån Robin som går under namnet Aktieaspirant på Twitter. Han säger så här: jag kör en save med IFK Göteborg. Jag försöker trycka till styrelsen om en ny arena alternativt utbygge, men får nej trots 700 miljoner på banken och fylld arena. Handlar det om förtroendet detta, eller vad kan jag göra för att få igenom det? Jag har B- i betyg från styrelsen trots spel i Champions League och titelregn. Och här har vi väl, om inte jag minns helt fel, så finns det väl ett ganska enkelt svar på detta. Men har ni någon take på det liksom, utifrån era egna erfarenheter om arenor och dylikt?
Alltså, jag i min sleepless save, jag har inte med inga arenor, för att de pengarna har vi inte och där är vi inte än. Men jag har problemet att jag får ju aldrig någon större samarbetsklubb. Alltså det har alltid funkat på alla tidigare FM. Men nu, varenda gång jag frågar i 12 år nu, så har jag aldrig fått en större samarbetsklubb. Och det känns, jag vet inte om det är någon nästan bugg i spelet. Men jag kan bara tänka mig att det är något liknande, att liksom det är hardcodat i spelet. Men om det finns en lösning, så lyssna gärna på arenafrågan.
Jag vet inte om det har att göra med att de delar, men samtidigt både du och Pontus har ju fått utbyggt arenan med Blåvitt ganska tidigt dessutom, vill jag minnas. Innan 2030 typ, vad Tobbe, eller minns jag fel?
Ja, det som blev när vi, på mitt save nu i alla fall, så byggde vi en ny arena. Då var det inte att vi byggde ut arenan, utan då byggde de ju en ny.
Ja, just
så att det. Där var det ju...
Men då kan det vara så på riktigt att den är ifylld i editorn, att man inte kan bygga ut vissa arenor, att det är max. Men samtidigt så är Gamla Ullevi ju så pass ny, så det känns som att den borde de kunna bygga ut. Men jag ska inte svara på det. Jag kan gå in och kolla i editorn faktiskt med en gång.
Du kan vara inne på någonting, Hector, också där, att de inte vill bygga ut arenan för att det är fler lag på den. Det kan nog absolut vara en inställning som är. Men sen tror jag också så här, att lite grann hör det ju till, det är ju som Danne har sagt, att det hör ju också till dels rykte givetvis, men sen är det också till alltså stället som arenan ligger i. Alltså det ska finnas underlag för att bygga ut arenan mer än vad den är. Nu verkar det som att han inte har fått utbyggt den alls, och då skulle mitt råd vara att kolla på om det går att bygga ny arena istället. Men för att bygga ny arena, och det här tror jag att både Danne och Pontus har varit inne på, jag tror du automatiskt får ett ja till att bygga ny arena om du har över 1 miljard på banken. Jag tror att där är något gränsvärde som jag har fått för mig, om inte jag kommer ihåg helt fel, som Danne och Pontus har varit inne på, att har du över 1 miljard på banken, så blir det automatiskt att de bygger ut arenan om du frågar, tror jag. Om du har fullt, vill säga, och bor då liksom som i Göteborg där, att det finns ändå ett publikunderlag som skulle kunna gå upp lite grann. För min arena på mitt save nu är på 29 miljoner. Eller 29 000 såklart, ja, okay, inte 29 miljoner.
29 000, ja. Ja, det var många folk i Göteborg. Men expansionskapaciteten att bygga ut Gamla Ullevi ligger på 24 000, så att teoretiskt sett ska det gå.
Ja, nej, men det ser man.
Men det handlar nog också om att han måste verkligen ha fullt på alla sina hemmamatcher hela tiden, gissar jag också. Att det har en faktor för att få
Ja, men så är det. Och det verkar ju som att han ändå har. Men jag skulle, ja, det skulle bli spännande att se där om han skulle kunna ta sig upp på 1 miljard i eget kapital och se vad som händer då. För jag har fått för mig att det ska vara någon sorts platå där, att då ska du få ett ja från styrelsen.
Ja.
Vi ska gå vidare och titta på en fråga som Noel Semmelhofer frågar. När man spelar i en 4-4-2-formation, vad rekommenderas för roller på hela fyramän i mittfältet? Och här är ju verkligen beroende på vad du har för alltså laginställningar också, tänker jag. Den här frågan skulle jag nästan vilja skicka vidare till Danne, att Danne får svara på. Men vi kan väl göra ett litet killgissningsförsök själva med då. Vad hade ni själva använt för roller om ni hade spelat ett 4-4-2?
Jag brukar köra en defensiv speluppbyggare. Brukar jag vilja ha någon som kontrollerar spelet. Och sen bredvid antingen en bollvinnare eller en löpstark spelare. För att spela med två speluppläggare eller en löpstark med en bollvinnare. Man vill ändå ha någon som dirigerar matchen. Och då vill man ju ha någon slags speluppläggare. Och sen ett drivjärn bredvid. Men det är ju för att man är lite old school i hur man spelar 4-4-2 förr. Jag vet inte vad du säger, Gustav.
Jag spelar ju... Ja, nu kanske jag blandar ihop saves. Men jag har 4-4-2 som jag just nu har med AEK. En save som kom ut nu i helgen. Kanske jag chattar till mig själv. Men ja, för mig tycker det är blanda... Jag blandar gärna liksom... just med... vad säger man? Rollerna. Inte rollerna, men om de är... Vilket fokus de har. Om de är understöd, försvar eller anfall. Att man... Ja, men jag brukar kanske köra, om jag kör en vänster ytter eller en vänster mitt som är inviterad ytter på anfall, så bredvid honom ska det då vara en central mittfältare på försvar, så att det finns en yta för honom att springa in på. Än att man kanske hade haft en anfallande mittfältare där också, så krockar de lite i mitt huvud. Så då vill jag gärna ha någon som droppar ner. Det kan vara en defensiv spelfördelare eller en central mittfältare på försvar som jag tycker är väldigt bra. Och sen bredvid honom då, att jag sätter en som är lite mer offensiv. Och kanske jag gillar central mittfältare på anfall. Tycker de kommer med bra upp i anfallen. Och sen, ja, sen får det bli då en understödjande högerytter istället då. Det är så brukar jag fokusera. Sen om det går bra, det är en annan sak.
Nej, men då är det i alla fall ett svar, och det är så gott som något. Du, vi ska ha en fråga till här innan vi släpper iväg er två. Men den här borde ju komma lite grann som handen i handsken. Ticka med Sala frågar så här. Tips på bra, naturlig, inverterad ytterback på spelet. Jag hittar aldrig någon vettig som har det som sin bästa position, utan måste alltid skola om någon mittfältare eller ytterback från andra flanken. Och den här får väl du bara ta, Gustav, för jag antar och hoppas att det här är din specialitet.
Ja, jag såg frågan, så tänkte jag så här, ja, det är ju passande för dagens avsnitt. Men personligen kan ju ingenting om inviterade ytterbackar. Men jag gjorde jobbet och tog fram tre stycken som på olika nivåer som jag tror skulle kunna vara naturliga i den positionen. Första, om man spelar i Premier League, Serie A eller liknande och väl kanske i mitten, så Jonne som spelar vänsterback i Wolves, han är väl högerfotad vänsterback, så är det bara sjunga om det. Och ganska teknisk, och jag tror att han är en ganska bra inviterad ytterback. Så att det är första. Han skrev ju inte den här tweeten vilken nivå det var, så att sen smäller jag in en wonderkid också. Eller i alla fall ett starkt löfte. Och han heter Amar Dedic i Salzburg. Aldrig hört talas om honom. Men jag gjorde jobbet, som sagt. Och det är en högerfotad vänster högerback som är naturlig i inverterad ytterbackspositionen. Han är 19 år, tror jag. Och har några riktigt fina stats. Så jag tror man kan ta honom till nästan de flesta av topp 5-ligorna. Till och med om man ligger i botten i typ Premier League. Så det tror jag är en väldigt bra spelare. Och sen i AIK också finns det ju faktiskt en spelare som heter Haliti. Som spelade i Mjällby innan. Och han är ju högerfotad. Spelade vänsterback en del för Mjällby, vill jag tänka, för säsongen. Och han är faktiskt naturlig i inviterad ytterbacksrollen. Men han kanske passar lite mer i om han är nykomling i Allsvenskan eller liknande. Men det är de tre jag har hittat. Annars tycker jag inte det är fel att konvertera en inne mittfältare eller defensivt mittfältare. Det tycker jag är mer charmigt nästan.
Men det är intressant ändå för att det finns ju så olika typer. Jag tänker som, när jag tänker på inverterad ytterback, då tänker jag ju på Cancelo som är i Bayern nu. Jag tänker att Kimmich är ju en liknande som skulle kunna göra det jobbet. Du kan ju ha en inverterad ytterback. Säg att du är möter en höger ytterforward som är svinduktig och svinsnabb. Ja, men man kan ju sätta Kyle Walker där försvarsmässigt. Men det är ingenting du får nytta av i din speluppbyggnad. Så det finns väl olika sätt. Jag vet inte hur Tobbe ser på en inverterad ytterback. Men det känns som att det finns olika sätt att använda den på.
Nej, men jag tycker det känns som att inverterad ytterback för mig. Alltså inverterad ytterback. Och inverterad ytterback för mig, det blir inte riktigt samma sak. Alltså en inverterad ytter vill du ju ha om du har liksom en offensiv ytterback bakom. Det är typ som Liverpool har spelat de senaste åren med Salah och Mané, och så har de liksom Robertson och Trent som kommer löpande på ytterbackspositionerna. Sen är väl de kanske mer inneforwards än inverterade yttrar egentligen, men det blir ju hårklyveri egentligen. Däremot så tycker jag att
Kulusevski alltså, kan man säga mer inverterad ytter, han kliver in liksom.
Ja, men precis, och sen kan jag tycka så här att det behöver inte nödvändigt, alltså för mig blir en inverterad ytterback behöver inte nödvändigtvis vara fel fot på fel kant, utan jag kan ju tycka att en sån som Sinchenko lite grann spelar inverterad ytterback fastän han är vänsterfotad och håller till, om man säger, till vänster. Och det är ju samma som med Trent Alexander-Arnold nu när han har fått en lite mer central position i själva boll, alltså i bollinnehav och i uppbyggnadsspelet, så blir han också någon sorts inverterad ytterback även om han inte är vänsterfotad till höger. Så att jag det liksom, den rollen är lite diffus utifrån vad man menar lite, men däremot kan vi ju komma fram till att en av de första som behärskade den rollen på bästa sätt, det var ju Filip Lahm. Och han var ju den spelaren som kanske bäddade lite för att en sån som Kimmich sen gjorde likadant liksom. Så ska vi ge någon cred, det är väl lite grann att titta åt Bayern München-hållet på det sättet som de spelade. Sen har de givetvis haft andra spelare som Alaba och Bernat och sådana spelare också som har gått på de positionerna liksom. Men alltså Filip Lahm och Kimmich var väl de första, om man säger, ihop med Cancelo då, som började titta på det på ett sätt. Så att ja, men spännande lite grann att se hur man tolkar det där.
Ja, sen tycker jag ju också att de behöver ju inte vara helt naturliga i den positionen, alltså för att man ska spela, det tycker inte jag. Även om det ser bättre ut alltså när man tar ut laget, så tycker jag att det spelar väl inte så superstor roll.
Danne har ju varit inne på det också, om du är supergrön eller halvgrön, det spelar inte så stor roll. Så länge man kan spela på positionen och har rätt egenskaper, så löser de ju den positionen.
Exakt, och som sagt, jag tror inte någon inviterad ytterback som är på högerback och högerfotad kommer svara med en full grön som inviterad ytterback, utan då blir de ju offensiva ytterbackar typ. Så jag tror, titta inte det blint på den, att man ska vara fullt bekväma i det, utan spela dem du tror passar.
Ja, lite mer titta på stats än stjärnor, ja, precis.
Exakt, och kanske lite specialiteter också, om den driver upp den eller slår avgörande passningar och vänder spelet och så.
Ja, precis. Det är väl jättebra avslutning på svaret på den frågan, tycker jag. Grabbar, jag vet att ni har andra saker att göra, så att vi ska ta och runda av det här avsnittet. Tack så jättemycket, Gustav, för att du var med. Grymt att få din input på FM, och du ska få en gång till bara innan vi avslutar göra lite reklam för och promota din YouTube-kanal. Så att du får 20 sekunder här nu och dra folk till kanalen.
Yes, Road to Glory, svenska lag oftast, lite brittiska också, lite blandat. Men tips och tricks, Road to Glory, det är kul att se folk lida, har jag hört. Och jag lider ganska ofta när jag spelar. Men kolla in kanalen, inviterad ytterback, jag finns på Twitter, Instagram, TikTok, även om de inte oftast uppdateras. Men YouTube, jag är 44 ifrån 1000. Let's make it happen. Och så tackar jag för att jag fick vara med.
Ja,
det ska vi lösa.
Det är vi som ska tacka, absolut. Och för er som följer FM Sweden så finns vi på Twitter och även på Instagram. Vi finns på info@fmsweden.se om man undrar över andra saker som man inte vill ta där. Och så säger vi väl tack och hej för den här gången och så hörs vi av om en dryg månad igen.
Ha det gött.
Hej.
Ha det fint.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.